En liten glittrande fisk slog med stjärten i min mage. Så sa Kristin Falkenland, en av våra moderna författare, när hon skulle beskriva att hon hade blivit berörd av Gud. Då sa hon, en liten glittrande fisk slog med stjärten i min mage. Jag tänker kanske att det har gjort dig, några av er som har döpts idag. Kanske att du svalde en liten glittrande fisk. Jag vet inte. Vi brukar ju vara lite noga med instruktionerna när vi har troende dop, att man håller igen munnen och näsan. Men vem vet? Jag tycker att det var en sån fantastisk beskrivning när jag läste den första gången i en tidning som heter Trots allt. Där var beskrivet min väg till kristen tro. Och så fick olika människor ge sitt vittnesbörd. Jag tror vi gör det lite för sällan idag. De där berättelserna som handlar om vägen till att få en personlig tro. Och se att det är ganska olika beroende på vilka vi är. Och vi har så olika språk för det. Och för oss som har varit med några år så betyder det jättemycket att få höra de berättelserna. För dig som funderar, vad är det där för människa som står där framme? Så kan jag säga direkt att jag är då evangelist i det som heter Ekumeniakyrkan nu. Och jag reser runt vårt land, har gjort det ganska många år. Bor i Göteborg men är uppväxt i Västerdalarna. Det är därför det låter så här. Så bli inte arg på ljudkillen, det låter så här hela tiden. Det går liksom aldrig ur. Och ändå så pratar jag väldigt försvenskat nu. Mina syskon och släktingar uppe i Dalarna, de tycker att jag har blivit väldigt försvenskad i mitt uttal. Så det har jag nog. Men så är det. En liten glittrande fisk slog med stjärten i min mage. Hur skulle du beskriva att du blir berörd av Gud? Både i din känsla men också djupt innanför den. Vad är det som vi klär i ord när vi ska säga det? Jag tycker redan i den här gudstjänsten att vi har fångat någonting fantastiskt. Bland annat i den här sången, jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Jag tänkte idag försöka beskriva någonting av att bli berörd av Gud. Påminna mig själv och kanske någon mer om vart vi är på väg. Och hur det kan se ut i denna tid medan vi fortsätter. Finns det ett hopp om en framtid och i så fall hur ser den ut? Jag var en vecka på Gotland i somras och så åkte jag bland annat till Fårö. Stod i den där långa färjekön som kanske flera av er har gjort. Man kommer, man planerar för en hel dag på Fårö. Och så kommer man en bit upp på Gotland och så hamnar man i en kö och så tänker man undrar vart de är på väg. För fortfarande är det ganska långt till Fårö-färjan. Tills man inser, hjälp, det är kön till Fårö. Och då står en skylt på sidan, om en och en halv timme är du framme vid färjan. Det är då man tänker, nu vänder jag. Ska vi verkligen? Är det värt det? Och så kröp vi lite sakta framåt och så småningom så stod det, nu är det bara en timme till färjan. Och så efter en halvtimme då kom man till en bensinmack där alla gick in och köpte glass. Jag tänkte, den bensinmacken på sommar måste ha den allra bästa försäljningen. För alla gick ur bilen där. Då var det 30 minuter kvar. Men vi härdade ut och så kom vi över till Fårö. Så åkte vi runt och så såg vi på lite olika saker. Men jag hade ett speciellt mål. Jag ville in på det som är Bergmanscentret på Fårö. Där Ingmar Bergmans, alla hans produktioner liksom omnämns på något sätt. Man kan säga att det är en form av museum, men inte riktigt det heller. Men man visar scenerna ur olika filmer han har gjort. Små filmklipp, berättelser ur hans liv. Och så går man liksom en sån där museerunda då får man väl kanske säga. Vi hamnade där, det sista vi gjorde innan vi tänkte nu hamnar vi i kön tillbaka. Det gick fortare tillbaka kan jag säga. Men när vi åkte in där på Bergmanscentret så bestämde jag direkt. Jag löser en biljett och så går jag den här rundan. Det är värt det. Jag är från Dalarna, jag är ingen smålänning som tänker jag kika inom fönstren. Utan jag tänkte, jag tar alltihop på en gång. Nu är jag här för en gångs skull. Så jag klev in och så börjar jag gå och så stannar jag vid första väggen. Och så blir jag nästan kvar där hela tiden. Så kanske på ett sätt lite onödigt. Men jag stod och såg på ett antal tavlor de har tagit, fotografier av Ingmar Bergmans olika utkast till filmmanus. Och så tänkte jag, det ser ut som ett predikoutkast, precis. Det är samma klotter. Det var handskrivna så här anteckningsblock, och så var det handskrivet Karin går till fönstret. Och så var det små röda ringar och pilar, och så ändrar han och så strök han. Precis som ett predikoutkast. Fram och tillbaka, och så gjorde han en fyrkant runt, och så var det en scen i Ingmar Bergmans film. Och så såg man det här inringat, fyra väggar kan man säga, fyra så här ramar, och så var det då flera stycken. Och jag blev helt betagen av det. Jag stod väldigt länge och tittade, för då insåg jag, detta är det som jag har hört om och som jag är så fascinerad av, som har ett speciellt namn. Det kallas inom medievärlden för den fjärde väggen. Jag vet inte om du har hört talas om det, men när jag hörde det första gången så tänkte jag, det är precis som evangeliet. Detta stämmer ju, för man säger ibland att någon går igenom den fjärde väggen. Det betyder att man får kontakt med publiken. Till exempel så skulle man säga, den värsta scenariet för en predikant, det är, förutom att jag ibland drömmer natten innan jag ska predika, att predikstolen eller den här som jag står vid är av papper. Det är liksom sånt här, liksom som en kartong, ni vet, som man bara har satt upp. Och när jag kommer dit och ställer mig där och liksom lägger händerna på den, då bara faller den isär så här. Och så har jag inga papper med mig, ingenting stämmer. Det är en sån där mardröm för en predikant, som kanske någon som har gått en drömkurs vill tyda efteråt till mig. En annan sån, det är att det vore en vägg här som gjorde att jag fick ingen kontakt med er som sitter här idag. När den fjärde väggen brister så betyder det att man får kontakt. Och då när jag tittar på Bergmans utkast så insåg jag, han har gjort fyra väggar och så har han gjort olika scener. Och så finns det någon förhoppning att de ska beröra. Men det som berör allra mest en människas liv, det är när den fjärde väggen brister. Jag hörde en intervju med Babben Larsson i sommar. Ni vet, ståuppkomikern ifrån Gotland som under ganska många år jobbade med teater. Hon var med i lokalteatern på Gotland och så reste hon runt där. Det gick väl ganska fort kan man säga. Och så hade de olika uppsättningar där. Och så säger hon så här i den här intervjun i somras. Då hajar jag till igen. Hon säger så här, jag blev så trött på den fjärde väggen. Ni vet, Babben, det är hon som har sagt bland annat så här vid ett tillfälle, för att lite påminna om vem hon är. När hon skulle beskriva varför hon aldrig använde nätstrumpor, då sa hon så här, jag kan inte använda nätstrumpor, för om jag drar på mig dem, då ser jag ut som en kasslar. Kan ni tänka den synen? En sån där nät som man har runt en kasslar så här. Det är Babben Larsson. Hon beskrev när hon skulle tala om att gå ut ur den fjärde väggen, att det var när hon slutade med den formen av teater och började med stå upp komik, alltså den här kontakten med publiken. När hon började med det istället, då sa hon, då gick jag igenom den fjärde väggen. Alltså det som gör att jag inte känner mig avskärmad, utan vi får kontakt. När Kristin Falkenland ska beskriva hur hon blir berörd av Gud, då säger hon, en liten glittrande fisk slog mig stjärten i min mage. Jag är ju så mycket frommare i mitt språk, så jag skulle säga, jag blev berörd, eller det var en fantastisk atmosfär. Jesus rörde vid mitt liv. Jag kände att den helige ande var där. Jag har en massa olika beskrivningar, men hon tar det utifrån var hon finns i livet. Och tänker hon, vad är det jag mest skulle förklara när jag känner det vibrerar inuti och Gud rör vid mig? En liten glittrande fisk. Det har vi alla någon gång hållit i vår hand. Och så vet vi när den sprätter till så här. Om du inte vet det, gå hem om du har ett akvarium och stick ner handen. Och så bara känn lite, ta inte upp den för länge, utan bara känn lite. Drr, och så släpp ner den igen och tänk, ah, det är den beröringen. Man kan säga, det gick igenom den fjärde väggen, hon blev berörd. Eller man skulle kunna beskriva när du ser ett program på tv. en mycket bra programledare. Då säger man inom medievärlden att han eller hon är väldigt bra, för den personen går igenom den fjärde väggen. Alltså det betyder att den inte bokstavligt sätter sig i din tv-soffa, men det betyder att den människan påverkar ditt liv. Alltså man gör någonting som programledare som gör att du berörs. Du tänker, det här var intressant. Det här vill jag se mer av. Det här vill jag höra mer av. En sån som har gjort det i en tid i Sverige och i Norge är ju Skavlan. Han säger man, han är en programledare som går igenom den fjärde väggen. Alltså han pratar om någonting som berör våra liv. Eller om du ser på ett program där man kan till exempel samla in pengar till någon gala. Då har en programledare ett uppdrag, och det är att gå igenom den fjärde väggen. Alltså att kanske hålla på med den här insamlingen. Och sen efter ett tag man ser, oj nu har det kommit in så här mycket pengar och så här många är med. Så efter ett tag så vänder han sig rätt in i tv-kameran och så säger han, nu är det din tur. Du som sitter framför tvn hemma, nu kan du vara med. Då går han igenom den fjärde väggen. Är ni med? Då brister den och du får kontakt. Du kan vara med och påverka och du blir påverkad. Så tänker jag med evangeliet. Att när det går igenom den fjärde väggen i våra liv, då betyder det att kunskapen om Jesus Kristus plötsligt blir en erfarenhet. När en människa väljer att döpas så är det ett av de tillfällena. När en människa väljer att ta emot bröd och vin i nattvarden så är det ett av de tillfällena. När en människa säger ja till Jesus så säger man, jag vill ha en erfarenhet av detta som jag läst om i den här boken. Herre, jag vill att du berör mitt liv. Och så kommer man, så småningom när åren går, av nåd kan man få med om att ens liv både blir kunskapen om och erfarenheten av. Då har den fjärde väggen försvunnit. Då är det en del av mitt liv. Och efter hand så blir det hela mitt liv förhoppningsvis. Då finns det inte längre någon fjärde väg. Om jag skulle teologiskt säga vad detta skulle vara, då säger man ibland att det är Guds chairos. På grekiska är det chairos. Man säger, kan säga så här. Chairos är det snitt som evigheten gör i tiden varje gång en människa finner sig tilltalad av Gud. Så skriver Peter Halldorf i en bok som heter Drick djupt av andan. Chairos, det är snittet från evigheten som går rätt igenom tiden. Och vad är tiden? Den är kronos. Kronologin, det är våran klocka. Du lever på en tidsaxel med hela ditt liv. Du tänker, detta är allt. Eller så vet du någonstans. Eller kanske någon påminns idag. Det finns någonting mer. Jag är alltid på väg mot en avlägsen destination. Vad är det? Det är in i Guds chairos. Det är när Gud lägger ett snitt från evigheten som går rätt igenom tiden. Som går rätt igenom orättfärdighet. Som går rätt igenom allt det som är olika villkor. Plötsligt är allt detsamma. Har du någon gång blivit så berörd av Gud att du har känt nu stannar tiden? Nu plötsligt upphör all tid i mitt liv. Och jag är bara inför Guds ansikte. Vad är det? Det är chairos. Det är ett snitt från evigheten som berättar för dig. Du lever inte bara för denna tiden. Du lever för evigheten. Från evighet till evighet är Herren. Och vi lever några år med möda och med glädje. Några får ganska korta år. Några lite längre. Men för Gud är en dag som 1000 år. Och 1000 år som en dag. Han har gått igenom den fjärde väggen. Genom Jesus Kristus. Och öppnat dörren till evigheten. Och det är det som vi är på väg emot. Jag tror att ganska många här inne har varit nära det ögonblicket. När en människa föds till denna jord. Du som själv kanske varit med och fött fram en ny människa. Tänker när mödan är över att allting stannar av. Det bara upphör tiden och man är liksom i en, vadå, i en bubbla. Man säger, man är liksom i en bubbla av att man möter ett par nya ögon. Och hjälp, det är den fjärde väggen som rämnar. Och någonstans möter jag evigheten, för tiden stannar. Så är det någon annan som har suttit och vakat vid en dödsbädd. Och så kanske du har följt någon ut ur tiden. För det vackraste vi kan säga när vi ibland säger att en människa avslutar detta jordeliv, det tycker jag är när vi säger han eller hon har gått ur tiden. Gått ur tiden, för det är väldigt teologiskt rätt. Det är att gå in i det eviga, då lämnar man den här tiden. Förr i världen, då stannar ibland klockorna när någon dog. Eller så stoppar vi dem. Varför? För vi skulle säga, nu är kronologin över. Och den människan är förhoppningsvis i Guds chairos, i Guds eviga nu, har lämnat denna tidsaxel, gått ur kronos in i chairos. Och ibland gör Gud snittet. När du vakar vid en dödsbädd och så är det någon som är på väg att lämna. Och så när den personen lämnar jordelivet, då säger vi ibland, åh vilken tunn hinna. Det är så tunt så det bara fladdrar till som i en tyllgardin. Och man tänker, i ett sånt fridsamt ögonblick så tänker man, jag går med. Jag går med. För det är så nära mellan evigheten och det timliga. Det eviga och det timliga möts liksom i det ögonblicket. Och så efter ett tag så märker man, nu fortsätter det igen. Men för dig som är med om att lämna någon som går ur tiden och märker, nu släpper han eller hon taget. Så märker man, nu stannar tiden ett tag för mig. Och så kan jag sitta vid köksfönstret hemma och se, nu går grannen till jobbet. Det är ju omöjligt. Hur kan de åka till jobbet när tiden har stannat? Allt är liksom tyst. Allt är stilla. Varför? För du har varit i närheten av Guds chairos. Guds eviga nu. Och den tiden är helt annorlunda. Den går inte att mäta i dagar, veckor och år. Utan plötsligt är du i ett enda nu. Och sen efter ett tag så knackar någon på din dörr och säger, ska du inte komma ut? Ska du inte följa med på gudstjänst nu på söndag? Nej, jag orkar inte. För att man är i detta vakuum av både sorgen, av kanske tacksamheten över dessa år man har fått ihop. Men också med tanken, hur ska jag orka fortsätta? För vi ser bara tidsaxeln. Och så nästa söndag knackar någon igen. Och då tänker du, okej då. Varför? För du märker att livet fortsätter. Du märker att du utan att du känner för det vet om att jag måste fortsätta ett tag till. För så länge jag lever på denna tidsaxel så är samma villkor för mig som för alla andra. Och så småningom ser det ut nästan som vanligt. Men det blir aldrig riktigt som vanligt. Varför? För att Gud har lagt ett ärr i ditt liv. Ett snitt ifrån evigheten rakt in i ditt vanliga liv. Och det snittet gör att du aldrig blir exakt densamma. För du har mött Guds chairos. Och en dag ska det helt och fullt bli våra liv. Det är det som är himlen. Att tiden försvinner. Detta som vi ständigt arbetar med. Och i vår tid mer än någonsin. Hur ska jag få ihop det? Hur ska jag hinna? Nu har den gått i väggen. Jag orkar inte mer. Hur ska jag klara det? På måndag börjar skolan. Nu är semestern slut. Nu ska jag gå in i någonting nytt i mitt liv. Hur ska jag orka? Och så försöker vi få ihop denna tidsaxel. Så finns det ett chairos. Ett Guds eviga nu. Som är en helt annan tideräkning. Och det är det som sker när du blir berörd. Alltså olika exempel på att bli berörd är att påminnas om att en dag tar detta helt och fullt över. Kanske att du också tillhör en av dem som har varit svårt sjuk eller kanske är det just nu. Thomas Tranströmer som äntligen fick Nobelpris i litteratur för kanske det är 2 eller 3 år sedan. Han har sagt så här i en av sina, jag vet inte om jag ska kalla det dikter eller strofer. Ibland händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter, men kostymen sys i det tysta. Ibland händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter, men kostymen sys i det tysta. Vi är alla på väg ut ur kronologin. Vi är på väg in i Guds eviga nu. Och hela tiden så finns möjligheten att öppna sitt liv för det snittet. För att ta emot evigheten redan här och nu. Så att jag någonstans vet, jag tillhör någonting större än denna värld. Jag tillhör någonting större än de år jag får. Jag är mer än jag har blivit. Som Lejonkungen säger till Simba i den här Disney-versionen. Han som är på väg och som den förlorade sonen ger sig iväg tillsammans med en massa märkliga vänner. Och så småningom så kallar hans pappa hem honom. Du har ett uppdrag, och då säger han till den här lilla lejonet, den här stora lejonkungen. Simba, du är mer än du har blivit. Vad betyder det? Du är mer än det du utför på denna jord. Du är en del av ett Guds kairos. För du är skapelsens krona. Och en dag är vi helt och fullt i det kairos. I Guds eviga nu. Men vad gör vi med denna tiden? Vi kan påminna varann som vi gör den här söndagen. Vi kan vara med om det vid olika tillfällen. Att Gud rör vid våra liv på ett sånt sätt. Att vi vet om, jag har ett R. Som Jakob som blev slagen på höften. Han gick ju alltid med en form av Guds kairos i sitt liv. Med liksom en påminnelse om han som är större än denna världen. Att tänka på det, att öppna sig för det, är att öppna sig för evigheten mitt i tiden. I Markus 1 så står det när Jesus börjar sin tjänst. Tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Och vi tänker, men varför händer inte mer? För att Gud har ett helt annat tidsperspektiv. Kairos är inne, omvänd er och tro på budskapet. Och det kairoset gör att du är här idag. Nej, men jag brukar alltid gå hit. Ja, men du har ett kairos i ditt liv. Det är någon som har lagt ett snitt som gör att en söndag förmiddag längtar jag efter Guds ord. En onsdag kväll längtar jag efter Guds ord. Det som finns av tider och stunder när vi möts omkring det eviga blir viktigare i mitt liv när Guds kairos har gått igenom. Och vad skulle man säga att det betyder för dig? Det betyder att någon har gått igenom rutan. Det betyder att Herren själv har låtit den fjärde väggen rämna uppifrån och ner och så öppna för en kontakt. Den som inte har den kontakten kan ha en kunskap om teologin, om det som står i Guds ord, om det vi skriver om Bibeln. Men man har inte fått erfarenheten. Erfarenheten är att öppna för kairos, för tilltalet. Eller så behöver man hjälp att se, detta har hänt i mitt liv men jag visste inte vad det var. Det var någonting som gjorde att jag grät när solen gick ner över fjälltoppen. Det var någonting som gjorde att jag grät när jag blev så berörd när vi sjöng den salmen. Eller någonting i den begravningen som på ett särskilt sätt berörde mig. Det är snittet från evigheten. Det är det som jag inte längre har kontroll över. Som jag inte kan styra på min tidsaxel. Utan plötsligt händer det. Och tiden stannar. Och Gud säger, det finns något större än denna värld. Kairos är det snitt som evigheten gör i tiden. Varje gång en människa finner sig tilltalad av Gud. Om jag skulle teckna det som jag har gjort lite försiktigt här framme nu. Så skulle jag säga, kairos är det snitt som evigheten gör i tiden. Och i den snittytan är korsets centrum. Att öppna sig för den helige är att öppna sig för ett tilltal som är större än denna världen. Välkommen in i den gemenskapen. Och välkommen att fortsätta de dagar, veckor och år som är dina. En dag så går Herren totalt igenom rutan och du är hemma. Då upphör all tid. Det du har smakat av det bästa här och nu, det är bara försmaken av det som en gång helt och fullt blir ditt och mitt. När Guds Kairos tar över Kronos, då är Herren här. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du som har rört vid våra liv vid olika tillfällen också idag är här hos oss. Tack att du har gått, som man säger på mediaspråk, genom den fjärde väggen. Tack att du har öppnat dörren och kanske till och med att du har tagit bort väggen till himlen. Tack för de ögonblick när vi upplever ditt tilltal. Tack för den verklighet som går bortanför känslan och som är ditt eviga nu. Herre, jag ber att du välsignar var och en som längtar efter den beröringen. Som i denna stund sträcker sig mot dig och säger: kom Herre Jesus, Maranata, kom Herre Jesus och rör vid mitt liv. Jag vill särskilt be för den som just nu går med sorg efter någon älskad. Jag vill be Herre att den här gudstjänsten ska påminna om att du har kallat hem och att du en dag ska kalla oss ut ur tiden. Ge den tröst Herre som behövs för dagar som är framför. Ge mod, hopp och tro att vi får leva de dagar du har tänkt här, men i evigheten var med dig. Jag ber Herre för den som kanske bär ett nytt liv inom sig. Jag ber Herre för den som ska föda ut i denna värld ett nytt liv. Om välsignelse Herre, du som bevarar vår utgång till denna tid och vår ingång i evigheten. Välsigna Herre var och en som behöver påminnas om evigheten idag. Tack att du är här och tack att du har låtit oss erfara dig på många sätt. Låt den här veckan och hösten påminna oss igen. När träden monterar ner sina löv och allt blir kallt och mörkt. Att du Herre kommer med en ny vår. Ett Kairos. Tack Herre för den eviga våren. Amen.